16-årig pojke överfallen och knivhuggen av maskerad kompis. Värmländsk skogsarbetare levererade jagad gevärsman till norska polisen. Jag heter Nicole Dubochan och du lyssnar på NVT Krim, en podd om värmländska brott. I den här podden tar jag och NVTs reporter Åsa Asplid med dig som lyssnar bakom kulisserna till Värmlands undre värld. Det här är en podd om kriminalitet och brott, men också om människoöden. Och vi börjar med ett mycket uppmärksammat mordförsök som skedde på Norrstrand i Karlstad i våras. Då fick en 16-årig pojke livshotande skador efter att han blev överfallen bakifrån och knivhuggen upprepade gånger i överkroppen. Den som misstänks ha gjort det här är en jämnårig kompis till 16-åringen och nästa vecka börjar rättegången mot honom. Åsa, du har ju läst den här förundersökningen. Kan du ge lite mer detaljerad bild av vad det var som hände den där kvällen?
Ja, men det här handlar ju om två 16-åriga pojkar som kände varandra. Vi börjar med att dela upp dem så att vi inte blandar ihop dem. Vi kallar den pojke som senare under kvällen blir knivhuggen för 16-åringen. Och den andra pojken för den misstänkte. Den här kvällen så hade 16-åringen och hans vänner varit på en fritidsgård på Norrstrand och umgåtts och hängt lite, varit ute och spelat fotboll. Framåt 9-tiden på kvällen började de bli hungriga, så de bestämde sig för att gå mot McDonald's vid Nobelplan i Karlstad för att handla mat. Promenerade över Norrstrand då, träffar på lite folk som de känner, stannar och pratar lite granna. Sen kommer det ett telefonsamtal till en av 16-åringens vänner från en annan kille som de känner. När de svarar så är det då den misstänkte som har lånat den här telefonen. Han pratar då med 16-åringen och säger till honom att han ska passa sig och är lite hotfull under samtalet. 16-åringen tar inte det här på så stort allvar utan tänker att det mest är tomma ord. Så de fortsätter röra sig mot McDonald's. Ganska kort efter det här samtalet, då är de korsar parkeringen vid Coop. Plötsligt så ser de lite i ögonvrån hur det kommer en mörkklädd person som har en rånarluva neddragen över ansiktet springande bakifrån. Han går till omedelbar attack mot 16-åringen och hugger honom. 16-åringen ramlar omgående ner på marken och den här personen ställer sig då över 16-åringen och hugger honom upprepade gånger med kniv i överkroppen. Han får bland annat ett hugg i bröstet, något längre ner mot buken och får även stickskador i en arm när han försöker värja sig mot den här attacken. Det hela går väldigt snabbt och ganska så snart så försvinner den här personen och ytterligare två personer som man då har sett lite mer i bakgrunden som både 16-åringen och hans kompisar känner igen som bekanta till dem. De springer ifrån platsen. 16-åringen får hjälp av sina vänner. Det är ingen som riktigt förstår hur allvarligt skadan han är initialt. Han använder händerna för att liksom täcka för skadorna i magen. Och sen lyckas de gå vidare bort mot Valinders som är kanske 100-200 meter längre bort. 16-åringen blöder väldigt mycket så han får hjälp att sätta sig ner på marken. Hans vänner börjar leta hjälp åt honom. Det kommer en man ut från Valinders som har varit där och handlat. Det här har vi pratat om i ett tidigare avsnitt då. Kompisarna rusar fram till honom och undrar om han inte kan köra deras skadade vän till sjukhuset. Den här mannen väljer då istället att larma ambulansen så att det kommer både polis och ambulans till platsen väldigt snabbt och den skadade 16-åringen får vård och då konstaterar man även att han är väldigt allvarligt skadad.
Skadorna var livshotande, men hur har det gått med honom efteråt då?
Ja, i förundersökningen så kan man ju dels läsa läkarutlåtande som då konstaterar att det var rena turen att att han inte avled av de här skadorna. Det, hade han inte fått vård så snabbt som han fick kunde det här ha slutat betydligt värre. Han har ju legat på sjukhus i omgångar. Jag har ju pratat med hans mamma vid ett par tillfällen och han fick ju först komma hem ifrån sjukhus efter någon vecka eller två. Därefter fick de köra in honom igen för det kom nya komplikationer på grund av de här skadorna. Nu är han väl fysiskt så gott som återställd efter det här, men däremot så har ju det här påverkat hans liv väldigt mycket. Han beskriver själv i förhör hur han tidigare var en social person som tyckte om att vara ute och umgås med mycket vänner och så här. Men han känner sig ganska otrygg i miljöer med mycket folk nu på grund av det som har hänt. Så att han säger att han har fått ändra hela sitt beteende i livet eller vad man ska säga. Han föredrar att bara hänga med ett fåtal personer och så här. Så att det skapar ju väldigt traumatiska minnen för honom det här.
Nu är det ju onsdag idag när vi spelar in den här podden och rättegången börjar på måndag om en knapp vecka alltså. Mot den här misstänkte pojken. Har han kunnat ge någon förklaring till vad det var, varför han gjorde som han gjorde?
Det här är ju någonting som polis och åklagare har försökt få fram under de förhör som de har hållit med honom. Men det har väl inte riktigt kommit fram något klart motiv till det här dådet. Den misstänkte har sagt att 16-åringen har snackat skit om honom vid tidigare tillfällen inför deras gemensamma vänner och att han var arg på grund av det här. Den misstänkte har inte kunnat specificera närmare än så vad det här skitsnacket ska ha handlat om. Han har sagt att det var kanske inte så allvarligt ändå. Han ville skada 16-åringen på grund av det här, men hade absolut inga intentioner att det skulle ske på ett så allvarligt sätt som faktiskt skedde. Det innebär ju även att han har ju medgett själva handlingarna här då. Däremot så nekar han till mordförsök eftersom han har förklarat att han hade aldrig något uppsatt till att det var det här som skulle ske. Utan han anser att det här rör sig om en grov misshandel istället.
Det handlar ju om väldigt unga personer. Det är ju barn. Men det är inte första gången som tonåringar misstänks för mycket grova brott, vare sig här i Värmland eller i Sverige nationellt.
Nej, vi har ju sett det här vid ett par tillfällen ganska nyligen i Värmland. Det är ett drygt år sedan två tonåringar, de var i och för sig 18 och 19 år när det hände, dömdes för att ha mördat en vän till dem. Vi har även en 17-årig pojke som var den som ledde polisen till det som så småningom blev den här stora vapenhärvan med förgreningar till Kumlaanstalten. Den 17-åringen dömdes för grovt vapenbrott. Och nationellt sett så är det ju bara de senaste månaderna har vi ju sett 15-16-åringar som har gjort sig skyldiga till mord på olika platser i landet. Och det här har ju lett till den här kriminalpolitiska debatten om unga brottslingar och vad samhället kan göra för att förhindra att så här unga personer hamnar i situationer som leder till att de begår den här typen av grova brott.
Varför tror du att de här grova brotten har letat sig så långt ner i åldrarna nu då?
Det är ju mycket det här som samhället försöker ta reda på nu. Det pågår ju en rad undersökningar i det, men det man kan säga är ju att gemensamma nämnaren i många fall är ju att det handlar om droger. Och det i sin tur då leder till att de här unga personerna kommer i kontakt med kriminella personer och har en allmänt strulig uppväxt helt enkelt. Och det är ju lite grann av det man kan se även i det här fallet. Den här misstänkte personen, där har ju både polis och socialtjänst varnat tidigare för att det fanns ett drogberoende med i bilden. Och man har även sett att han har haft kontakt med kriminella element i Karlstad. Bara några dagar innan det här mordförsöket skedde så vårdades ju den här misstänkte personen på ett HVB-hem i en annan del av landet, men rymde därifrån, så kom tillbaka till Karlstad bara 4 dagar innan mordförsöket skedde. Där har han ju då sedan i förhör beskrivit att under de här 4 dagarna så missbrukade han ju droger dagligen. Det rörde sig framför allt om hasch och kokain, tror jag. Han har även varit drogpåverkad när han misstänks ha knivhuggit den här 16-årige pojken då. Det finns ju en liknande strulig bakgrund för den här misstänkte, även om man inte har någon regelrätt gängkriminell bakgrund. Nej. Utan mera
det har ju inte heller den andra killen som blev knivskudd. Det här är ju inte en uppgörelse på det sättet som vi har sett andra fall.
Nej,
av mellan olika
precis.
Gäng eller så.
Det är det ju verkligen inte. Nej. Utan det här är bara någon form av bråk mellan två 16-åriga pojkar. Sen pågår det ju även en debatt om liksom vad ska den här typen av grov unga kriminella dömas till för straff, och det finns vissa personer som tycker att man ska sänka straffåldern så att man ska kunna döma yngre personer till fängelse. Det gäller ju inte än så länge, utan den här 16-årige misstänkte förövaren kommer ju med största sannolikhet dömas till någon form av vård enligt lagen om vård av unga lagöverträdare. Så förhoppningsvis så kommer ju han få hjälp att komma till rätta med sitt liv helt enkelt.
Ja, vi kommer att följa den här rättegången även om vi tror att den kommer att ske bakom stängda dörrar på grund av att alla är så unga.
Vi ska även prata om en ganska märklig historia som en värmländsk skogsarbetare var med om för en månad sedan ungefär. Nicole, vad var det som hände?
Det var alltså en värmländsk skogsarbetare som var över på norska sidan i höjd med Skotterud i Norge och jobbade. Han sa själv att det var långt bort i helvete, så att det var verkligen så att han var helt ensam där ute i skogen. Och han körde en liten lastbil på en grusväg där, och då mötte han plötsligt en person mitt i skogen med ett gevär på axeln.
Ja, men en beväpnad person ute i skogen så här i älgtider är ju inte helt ovanligt ändå, men det var någonting som den här skogsarbetaren reagerade på.
Ja, för han tänkte ju först att det skulle kunna vara en jägare, men dels så tyckte han klädseln inte riktigt matchade eller såg ut som just en jägares. Han var klädd, den här mannen, i jeans och t-shirt. Och så hade han inte bara ett gevär över axeln, utan han hade också en dator i andra handen. Den här gevärsmannen vinkade åt skogsarbetaren som stannade sin lilla lastbil och började prata med gevärsmannen. Och då insåg skogsarbetaren ganska snart att gevärsmannen också var påverkad av någonting. Då berättade den här gevärsmannen att han hade blivit rånad av 2 personer med vapen, och att det var därför som han nu hade ett vapen över axeln, för han hade övermannat de här 2 rånarna och även tagit deras vapen.
Mm, det här rånet skulle då ha skett mitt ute i skogen?
Lite oklart var det skulle ha skett, men det var i alla fall ganska nyligt, fick skogsarbetaren en känsla av i alla fall. Nu förstod ju vid det här laget skogsarbetaren att det var någonting lite fishy med den här mannen. Men han behöll verkligen sitt lugn, så han sa till gevärsmannen att oj, 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 det där verkar ju väldigt dramatiskt. Vi kanske ska ringa polisen. Men då hade gevärsmannen redan gjort det och pratat med norsk polis, och sen hade det brutit. Så nu ringde de upp polisen igen faktiskt. Och då vidhöll gevärsmannen sin historia om att han hade blivit rånad och att han nu ville ha hjälp och få skjuts in till civilisationen. Och då hade han träffat på den här skogsarbetaren. Skogsarbetaren tog över telefonen.
Vad sa polisen då?
Ja, skogsarbetaren fick också prata med polisen, och då gjorde man upp om att han skulle transportera in gevärsmannen till civilisationen, och det var till Skotterud då. Därför att nu förstod skogsarbetaren att polisen i Norge verkligen letade efter den här mannen med gevär, att de ville ha tag på honom. Så man kom överens om att han skulle köra in den här mannen med gevär till polisen.
Men det jag tänker då, alltså skogsarbetaren, han tycker inte att det känns obehagligt eller har några dubier över att köra en uppenbart drogpåverkad man med skarpladdade vapen som polisen letar efter.
Jag frågade ju det naturligtvis och han sa att han är väl inte den som stressar upp sig i första taget, sa han, förklarade han. Men så frågade jag också om han, men om det här var ett laddat gevär som mannen han hade mött bar på. Och det var det, sa skogsarbetaren. Och då frågade jag honom, hur vet du det då? Jo, för att jag hade bett honom eller sagt till honom att göra patron ur eller ta ur alla skott ur geväret innan han satte sig i bilen. Och då hade han blivit lite nervös därför att det var så uppenbart att den här påverkade mannen var väldigt ovan vid vapen och vapenhantering. Och det var fullt med ammunition i, det var, magasinet var fullt och det var en kula i loppet också, visade sig när han tömde det där geväret. Men han gjorde det väldigt beskedligt i alla fall och sen började de sin färd där på grusvägen in mot civilisationen.
Polisen var inte riktigt lika lugn. De tog lite till högre höjd för att hantera den här gevärsmannen.
Ja, alltså de hade ju letat då med ganska... Det var ett stort polispådrag som pågick som varken gevärsmann eller skogsarbetare visste då. Men de hade ju till och med varit ute med helikopter, norska polisen, och letat. Men inte hittat den här mannen då. Och dessutom visade det sig att det fanns ytterligare ett gevär som den här mannen då hade gömt i skogen. Och han bad skogsarbetaren att stanna bilen så att de kunde ta med sig även det. Och det gjorde de. Så de körde in alltså mot Skotterud med två gevär och en påverkad man och så den här skogsarbetaren då. Och efter ett tag så upptäckte de båda två att det fanns låg en civil bil, en svart bil bakom dem. Och då förstod skogsarbetaren att det var polis och även gevärsmannen sa att nu är det lugnt för nu har vi fått eskort. Så han trodde nog hela tiden att han var i beråd och behövde lite hjälp för att komma undan från de här rånarna. Alltså det är den historien som han har vidhållit hela tiden.
Mm. Och när de greps då var det ett större polispådrag?
Då var det ett stort pådrag. Då var det poliser, 6 polisbilar och poliser i skottsäkra västar och sådär, men själva gripandet av den här värmlänningen, det gick väldigt odramatiskt till.
Men de här vapnen då, framgick det hur den här mannen hade fått tag på dem, om det nu inte var så att han hade övermannat 2 beväpnade rånare?
Ja, för polisen har ju inte riktigt trott på den historien och de har ju fick ju ganska snart också samma dag en anmälan om att 2 privatpersoner i Arvika hade fått sina vapen stulna ur ett vapenskåp i sitt hem. Och ytterligare en anmälan om att en bil i Arvika var stulen. Och sen har man också vittnesuppgifter där personer helt enkelt har sett gevärsmannen med gevär och allt på sin väg. Han har gjort 3 olika stopp, tror jag, på vägen mot norska gränsen. Det hade ju slagits larm, flera larm om att han var nu på väg med vapen troligen mot Norge. Så att då hade svensk polis varslat norsk polis och så var det där som pådraget blev. Sen för att tullen hade noterat att en bil som matchade signalementet hade åkt in i Norge vid 9-tiden på morgonen.
Men hur hamnade mannen mitt ute i skogen?
Ja, jag tror att han först hade följt någon liten grusväg och sen hade det bara blivit en allt mindre väg och till slut när man hittade bilen så stod den på en liten getstig, alltså en pytteliten stig som han hade förirrat sig in på och kört fast. Och så på ett sätt så har han ju haft en väldig tur som mötte den här coola skogsarbetaren som inte var rädd och satte bara gasen i botten och körde därifrån. Hans batteri i telefonen var slut och så han hade nog kunnat irra runt ganska länge i skogen annars i Norge.
Och nu är han återförd till svensk häkte och misstänkt för flera brott.
Ja, han är misstänkt för och åtalad för grovt vapenbrott och tillgrepp av fortskaffningsmedel och stöld av de här vapnen. och ställs väl inför rätta ganska snart eftersom han är häktad.
Men Nicole, det man framförallt fastnar på i den här historien är ju att man undrar hur kunde norska polisen tycka att det var en god idé att den här skogsarbetaren skulle köra in en beväpnad, drogpåverkad gevärsman helt själv utan hjälp av polis eller någonting?
Ja, det är en jättebra fråga. Det var ju så här också att gevärsmannen, han hade ju bett om att få skjuts av den här skogsarbetaren. Och skogsarbetaren sa till mig att han aldrig kände sig hotad. Och jag tror han även sa det till norska polisen. Och nu vid det här laget så var ju han avväpnad eftersom han inte hade några skott i den här börsan längre. Så norska polisen hade bara sagt god tur till skogsarbetaren och sen hade de ju ganska snart då i alla fall kunnat sluta upp med sin civila bil. Men visst, jag tror att skogsarbetaren som när jag pratade med honom, han verkar otroligt trygg och lugn på alla sätt. Han lyckades nog också övertyga polisen lite grann om att han hade situationen under kontroll.
Då går vi över till våra fasta inslag. Vi börjar med veckans dom som idag handlar om en berusad vansinnesförare. Inte helt ovanligt här i Värmland.
Nej.
Nicole, kan du berätta mer om den här personen?
Ja, det var en kille som hade varit på fest tillsammans med en kompis och nu skulle de åka hem och hämta en grej bara. Ja, och då var klockan alltså vid 5-tiden på en söndagsmorgon för ett år sedan ungefär. Och de åkte till lägenheten i Karlstad och hämtade grejen. Men på den färden så såg ett vittne bilen och upptäckte också att det var en ganska vinglig färd. Så det vittnet ringde polisen och de lyckades lokalisera den här vingliga bilen. Men då stod den still och det satt bara en person på passagerarsidan. Men polisen som satt i civil bil, de väntade ut föraren som faktiskt kom ut efter ett tag. Satte sig i bilen igen och körde iväg. Och då beslutade polisen väldigt snabbt för att sätta stoppljus som det heter, blåljus. Vilket ledde till motsatt effekt, att föraren gasade på.
Det leder ju ofta till den.
Jag tycker ofta att det gör det faktiskt, sådana här så kallade efterföljanden då. Men det blev en vådlig färd. Som tur var det ju en söndagmorgon vid 5-tiden så det var ju inte mycket folk ute. Men den gick fort på Norrstrand. Jag tror de var uppe i 80, noterade polisen som körde.
Och sen då är det så, villagator vi pratar om.
Ja, det är villagator där det är, i vanliga fall är 30. Så det var ju ganska fort det. Och sen så körde de i 120 på Hagaleden. Och vingligt dessutom. Så det var någon stolpe som rök. Och sen så körde han rakt fram i en rondell. Alltså verkligen bokstavligen rakt över en rondell. Som är som en liten kulle där Hagaleden slutar.
Och sen tog färden slut.
Polisen kunde gripa den här föraren efter en kortare, eller ja, hyfsat lång egentligen, språngmarsch. Jag tror att han fick mjölksyra, skriver polisen i polisrapporten. Och killen medger nu att han har tagit en del dåliga beslut när han körde och missat någon högerregel och kört ganska fort på vissa ställen och sådär.
Mm. Så, och han dömdes nu?
Ja, han döms för både grovt rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik. Och han fick faktiskt 6 månaders fängelse.
Då går vi över till veckans Molgan. Det är ju ett inslag där vi brukar berätta om dömda brottslingar som kommer med lite udda eller annorlunda bortförklaringar till brotten som de ska ha begått. Men idag handlar det istället om en lite udda sätt som den dömde brottslingen åkte fast på.
Ja, det var också för ungefär ett år sedan som en kvinna kom ut till sin bil här i Karlstad. Den stod parkerad men hon upptäckte att det satt redan en person som hon inte alls kände igen i bilen i framsätet. Så hon gick fram och upptäckte direkt att han var väldigt drogpåverkad. Men han pep väl iväg och hon ringde polisen. Och sen förföljde hon honom med bilen. Och det som gjorde förföljandet väldigt enkelt var, sa hon senare under rättegången och i polisförhör. Det var att han, den här misstänkte mannen, hade stulit en reflexväst. Och den hade han lindat runt halsen, så hon, som hon sa, han var väldigt lätt.
Inga problem att följa brottslingen där.
Nej, det var som snitslad bana helt enkelt. Och polisen kunde ju snabbt komma och ingripa mot den här mannen som fick så småningom dagsböter för bland annat då det här brottet egenmäktigt förfarande som, ja, eftersom han hade suttit i hennes bil, en bil som inte var hans egen.
Det var allt för oss den här veckan. Tack så mycket för att du har lyssnat. Och glöm inte att gå in och prenumerera på den här podden så du inte missar nästa avsnitt. Får gärna tipsa en vän om att vi finns också. Vill du diskutera podden eller komma med tips på vad du tycker att vi ska prata om, så gör som vanligt och gå in på vår Facebookgrupp NVT Krim och skriv till oss där. Jag heter Åsa Asplid. Du har även lyssnat på NVTs krimreporter Nicole de Bursan. Klipper podden gör Carl Edlom, som även står för ljud och jinglar, och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.